Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det var den 30 januari 2016 som det lilla villaområdet i Hjärup mellan Lund och Malmö plötsligt skakades om. Polis, ambulans och räddningstjänst som anlände till villan hade fått larm om vad som verkade vara en gasexplosion i ett förråd. Det de fann på platsen var dock ingen brand, utan en avliden man. Mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden om yxmordet på Gregor.
Den här dagen, Cecilia, du har ju berättat om det. Men vad är det som har hänt med Gregor enligt din uppfattning här?
Ursäkta. Ja, du har kommit till sal 2. Då har du slagit fel nummer. Tack.
SOS 112, vad inträffar?
Min man har skadat sig på ett råd. Jag brinner. Och han har skadat sig.
Brinner det?
Ja,
han brinner.
Han brinner!
Är det han som brinner? Ja.
Cecilia avbryter mig. Tar brandslangen och går in i förrådet. Och stänger dörren.
Och då ser jag en yxa som ligger på golvet. Nu blev det ett annat läge plötsligt.
Ja, jag kan ju inte svara på vad det är som har hänt honom. Jag kan ju bara säga att det är någon i så fall som vill honom illa om det, så att han inte har ådragit sig det här själv, helt enkelt.
Det är lördag eftermiddag. Klockan är runt 16.45 och paret Lena och Magnus har precis kommit hem från Ikea då de möts av att deras son berättar att de måste komma ut på gården för att någonting verkar ha hänt.
Så jag springer ut då och då, jag känner innan att det luktar rök där inne i huset, så jag kommer ut och nej, detta tag sen. Men jag tror det var så att min man kom ut, Magnus kom ut ganska direkt och sa att skulle stanna utanför, att vi inte skulle gå in i förrådet, i Greg och Cecilias förråd. Så vi står utanför där, var på väg in. Då säger Magnus också då att vi ska kalla på Mattias. Mattias är vår granne längre ner på gatan. Mm. Och jag hör förtvivlans gråt. Skrik och gråt hör jag. Inifrån. Mm.
Lena hör skrik och gråt från grannen Cecilia Libler och Lenas man Magnus, som är på väg till förrådet på grannarna Liblers tomt, ropar vidare till grannarna Sara och Mattias. Vi hör frun Sara.
När jag kommer ut genom dörren och på väg upp på gatan, så hör jag hur Magnus ropar på Lena att hon ska säga till Mattias att komma. Så jag vänder och rusar in och ropar på Mattias och säger att han ska komma ut. För det har hänt någonting.
Då är det någon som säger att det brinner upp hos Liblos, så att jag gick dit och trodde att jag skulle hjälpa till att släcka en brand.
Saras man Mattias beger sig också till platsen. Men där finns redan grannen Magnus.
Vad ser du när du kommer till den adressen?
Ja, där finns vår granne Cecilia som är förtvivlad.
Magnus känner att något inte står helt rätt till och har berättat att när han anlände till platsen var Cecilia förtvivlad och förrådsdörren stängd. Han öppnar dörren och märker då att förrådet är helt rökfyllt, men att det inte gick att se någonting och att det bara brann lite grann. Cecilia berättar då förtvivlat för Magnus att hennes man Gregor befinner sig där inne.
Och då är min första tanke att försöka få ut honom därifrån, eftersom det ryker så mycket där inne, så kan man kan liksom inte befinna sig där den röken speciellt länge utan att ta skada. Så att. Men jag tittar in i frågan och det är så mycket rök där inne så det går inte att se någonting. Så finns det en brandslang som ligger utlagd redan. Så jag tar tag i den och försöker att spruta på elden där inifrån. Men det blir bara något lite grann sprutande. För att Cecilia avbryter mig, tar brandslangen och går in i förrådet och stänger dörren. Och sen i alla fall så efter en kort stund så kommer Cecilia ut igen, och då när dörren får stå öppen så dröjer det inte så många minuter förrän förrådet har tömts på rök. Eller i alla fall så mycket så att man kan se in i förrådet.
Och i samma veva som Magnus för första gången får ett grepp om vad som finns i förrådet anländer grannen Mattias till platsen.
Jag kommer in på baksidan. Då brann det inte. Däremot så såg jag Gregor Libler ligga in i förrådet. Jag noterade att hans hjässa var deformerad och att det var ganska mycket blod.
Mattias första intryck är att det står illa ställt till med Gregor, vilket är en uppfattning som även Magnus delar.
Han verkar väldigt sargad. Jag kan också se att det finns mycket blod på golvet. Det brinner fortfarande lite grann i tygrester runt omkring. Det kan vara hans kläder, men det brinner också i ett täcke som han har ner mot fötterna någonstans. Vid något tillfälle där också så ser jag att det finns en bensindunk inne på bänken. Som jag då tänker att ja, nu brinner det inte så mycket längre, men skulle det ändå vara en flagga som blåser upp och trillar ner i den där, så kanske den står dumt så att jag ber ut den dunken.
Någon, jag tror att det är Magnus, säger till mig att jag ska ta familjen därifrån. Så att det gör jag, så att Cecilia och de två barnen följer med ut till garageuppfarten.
Och jag försöker att dra ut honom ur förrådet, men jag lyckas inte. Och då är det fortfarande rök kvar där inne. Men han är för tung och det känns som att han sitter fast i golvet helt enkelt. Så tänkte jag, det är bäst att han får ligga kvar där. För röken kan inte skada honom mer i alla fall. Och jag kan inte hjälpa honom på något sätt. Utan det är bättre att professionell personal får göra det. Och eftersom jag då har en känsla av att ambulansen är nog på väg nu, så lämnar jag honom där.
Cecilia och barnen tas nu om hand av grannarna Sara och Mattias. Och Magnus fru Lena möter också upp dem.
Kommer du ihåg hur Cecilia ser ut när du får syn på henne där först?
Mörka kläder tror jag.
Okej. Någonting hon... Ja, hur sinnesstämning och så?
Ja, Cecilia var förtvivlad.
Ja.
Det är jag...
Okej. Säger hon någonting som du minns? Det är det här allra första skedet menar jag då.
Nej, hon är förtvivlad bara. Oerhört ledsen och förtvivlad. Så upplever jag henne. Och även när vi är nere hos Sara och Mattias. Så vi följer med dit in till huset också. Och då är hon förtvivlad.
Vid den här tidpunkten har även grannen Mattias ringt räddningstjänsten. Han uppger att det var ett långt samtal där han förklarar att de främst behöver skicka en ambulans och inte en brandbil, då det inte är mycket till brand att tala om. Räddningstjänsten frågar var familjen befinner sig och han svarar att de står på uppfarten. Och räddningstjänsten ber dem då att ta familjen längre bort. Så Sara och Mattias låter dem följa med in till deras hus. Ungefär samtidigt har polisen Nadja anlänt till platsen.
Jag och min kollega Kristin fick larmet tillsammans med yttre befäl om att det hade varit en brand i en villa.
Nadja börjar spärra av vägen utanför och håller bland annat koll på media som nu också börjat anlända. Och snart upptäcker hon att en ung man på longboard kommer dit.
Och det kommer en kille, jag ser att det kommer en kille uppifrån. Och han springer mot mig, han har en skateboard i handen. Och på något vis så förstår jag ju att han ropar någonting om sin pappa. Så jag förstår ju att på något vis att det är han har hört till familjen som bor på adressen där. Och han ropar, det sista jag hör är att han ropar efter sin pappa eller frågar någonting i stil med vad hans pappa är. Och är jätteupprörd och skriker hysteriskt ut.
Den unga mannen på långborden är Gregor och Cecilias äldsta son som varit i Lund och handlat hamburgerkött till en grillkväll som familjen planerat in. Han är mycket upprörd och förtvivlad över uppståndelsen och polisen Nadja lotsar ner honom till Sara och Mattias där hon vet att resten av familjen befinner sig. Klockan 17.01 anländer räddningsledaren Roland till platsen.
Jag tror att personen är död på grund av de skadorna som är i huvudet.
Det ryker då fortfarande något från förrådet. Men han går inte in direkt utan väntar in en polisman.
Och efter en stund, jag vet inte hur länge, så kommer det en polispatrull till plats. Och jag går in tillsammans med den här polisen. Polismannen. Och vi tittar då in genom dörren och jag lyser mig omkring med min ficklampa. Och då ser jag en yxa som ligger på golvet. Som det är blod på också, som jag minns det. Och det berättade jag det för den här polismannen. Och han säger att nu blev det ett annat läge plötsligt.
Okej.
Okay. Efter ett tag ser vi en hammare också som ligger på. Och, tror den också ligger... Ja, den ligger på golvet den också, som jag minns det.
Roland gjorde bedömningen att Gregor avlidit till följd av de kraftiga skadorna de kan se på hans huvud. Och när han och polisens yttre befäl hittar en blodig yxa och en blodig hammare på platsen misstänker de att ett brott har begåtts. Man kommer senare även konstatera att själva brandskadorna har varit begränsade. Både grannen Magnus och Roland menar att brandförloppet har varit kortvarigt. Roland som anlände när branden slocknat uppskattade förloppet till bara någon minut medan Magnus bedömde det till högst 10-15 minuter. Men utgångspunkten för bådas bedömning har varit att branden har anlagts med bensin. Långt senare gör man en rekonstruktion av brandförloppet och av den framgår att en sån brand får ett inledande häftigt förlopp för att sedan avta i intensitet. Och att brandens förlopp och värmeutveckling är beroende av bland annat hur mycket bensin som tillförs. Medan polisens yttre befäl undersöker platsen ytterligare går ambulansföraren Hanna med en kollega över till grannarna Sara och Mattias där Cecilia med hennes barn befinner sig.
Och då när vi kom in så sa min kollega att alla som inte tillhör familjen får gå ut. För vi ville ju prata med mamman och barnen själva. Och sen så tittade vi på varandra och vi förstod att vi måste ju ge dödsbudet även om det inte är någonting vi brukar göra eftersom det fanns ju ingen annan. Och då så sa Helena till mamman att jag är ledsen, det fanns ingenting vi kunde göra. Han är död. Och då började mamma och skrika rakt ut, skrika nej. Högt liksom. Och efter en liten stund så, vi säger ingenting, efter en stund så börjar pojken också gråta högt. Och sen så stämmer liksom även dottern in.
Mm.
Så efter en stund så grät de alla. Och vi sa ingenting.
Är det någonting som du reagerar över? Eller hur uppfattar du det när det gäller hennes reaktion så att säga?
Det enda jag tänkte på då, det var att jag tyckte att jag kände att barnen, att hon skrämmer barnen. Att barnen blev rädda. Att hon skrek. Jag kände att jag ville ta barnen därifrån. Men sen samtidigt så förstår jag att men de måste ju få, detta är ju det som har hänt. De måste ju få höra det. Men jag önskade att hon kunde lugna ner sig, för att jag såg att barnen började skrika för att de blev rädda för att mamma skrek.
Hur såg hon ut när det gällde händer, ansikt och så på huden? Var hon smutsig eller var hon ren? Eller?
Hon hade svarta kläder på sig och hon såg inte smutsig ut. Hon luktade väldigt starkt rök.
Gjorde hon. Ja, okej. Okay.
Och det sa hon också själv, att jag luktar rök, jag vill, jag vet inte om hon sa att jag vill tvätta mig eller jag vill byta kläder, men hon uttryckte någonting i den.
Mm. Okej. Okay.
Ja. Johan Lindqvist, som är polisens yttre befäl, har under denna relativt korta tid försökt samla in så mycket information som möjligt kring denna händelse, som nu alltså betraktas som ett misstänkt brott. Vid 17:30 spärras platsen av och Johan har börjat rikta sina första misstankar mot personen närmast Gregor, nämligen hans fru Cecilia.
Men de pusselbitar som du nämnde här, vilka är de då som leder fram till detta, sammanfattningsvis?
Sammanfattningsvis är det väl egentligen tiden brottet har skett på och vem som har varit hemma. Att det är då närstående. Det finns inga rimliga tankar att någon annan skulle ha gjort det. Också blodet på hennes jacka som patrullen då så. Och visst, mot faktiskt ett beteende eller ett sätt att vara i mötet med patrullerna, så att säga. De andra polispatrullerna från kvinnans sida.
Utveckla det då?
Jag kanske egentligen inte jag som ska göra det, men jag fick känslan. Min känsla av det jag pratade om patrullerna är att hon betedde sig... inte som chock i att någon hade avlidit, utan chock, apati utifrån situationen och att det hade hänt någonting. Och så var det någon ambulans som kom och sa till mig. Hon bad väldigt mycket om ursäkt att vi fick hantera detta. Sådana här små pusselbitar. Det är inte hennes fel i så fall att vi får säga det. Men det var det som att hon sa att det var hennes fel att vi fick säga detta.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Klockan 8:30 på kvällen häktas Cecilia och körs till polisstationen i Lund. Häktesvakten som tar hand om Cecilia i samband med inlåsandet i arresten förklarar för Cecilia att hon är gripen för mord på sin man. Men upplever det som att Cecilia inte riktigt hörde vad hon sa. Cecilia får klä av sig och med en ficklampa undersöker häktesvakten Cecilia efter bland annat blod eller sår. Och hon beskriver Cecilia som lugn samtidigt som hon tycks vara chockad och skakar kraftigt i händer och ben. Hon anser Cecilia vara mycket ren. Inget som helst blod på varken armar eller hals. Och det fanns inte ens något smuts under naglarna. Utan händerna såg väldigt rena ut. Däremot hittar hon ganska snart blod i hårfästet och i hårbotten. Hon nämner detta för Cecilia, som med en gång svarar att jo, hon drog händerna genom håret vid något tillfälle och att hon då hade blod på händerna, eftersom hon dragit sin man ut från förrådet. Hon uppger att hon var på toaletten efteråt och tvättade händerna rena. Innan häktesvakten stänger celldörren så förtydligar hon för Cecilia varför hon är där inne och att hon nu låses in för mordet på sin man. Hon säger detta igen eftersom hon inte trodde att Cecilia hörde henne första gången. Cecilia verkar nu plötsligt bli medveten om vad hon säger, blir lätt upprörd och frågar ifall de tror att hon har mördat sin man. Häktesvakten förklarar att det inledningsvis är så, men att det självklart kan ändras på vägen. Cecilia verkade ganska samlad, sätter sig på britsen med knäna uppdragna och bäddar om sig med en filt. Hon säger inget mer och celldörren stängs. Cecilias kläder undersöks också senare och dessa kommer visa sig ha stora mängder blodstänk på sig. Man undersöker även Gregors kropp i en rättsmedicinsk undersökning och utöver de kraftiga skadorna mot huvudet som vi kommer till senare samt brandskadorna så framgår det att Gregor hade en hög alkoholhalt i blodet men också spår av sömnmedlet Zolpidem som är den verksamma substansen i Stilnoct. Och en tom burk Stilnoct påträffas således också i paret Liblers hus. Men varken Gregor eller Cecilia har fått Stilnoct utskrivna till sig. Men det har däremot Gregors mamma fått. Och hon har Cecilia haft god kontakt med.
Ja, det var väl i mitten på januari, den 16 eller 18, så ringde Cecilia.
Okej.
Okay. Och berättade att hon hade sömnbesvär.
Mm.
Ja, hon kunde inte sova alls, så att jag förstod. Så hon hade ringt för en läkartid.
Ja.
Men den skulle vara först om 10 dagar. Och eftersom hon vet att jag använder sömntabletter, då undrade hon om hon kunde få några sömntabletter av mig så hon kunde komma till ro från... Ja. Och ja, då tänkte jag, jag måste ju få sova för att klara av både arbetet och familjen och allting. Så jag skickade 5 Stilnoct-tabletter till Cecilia.
I mitten av januari, ett par veckor innan Gregor avlider, skickar Gregors mamma en burk med 5 Stilnoct-tabletter till Cecilia. Och det kan tänkas att Cecilia vid den här tiden var i behov av dem, då hon beskriver sitt liv tillsammans med Gregor som mycket påfrestande.
Vi börjar från början så att säga, lite bakgrunden när ni träffades, när ni gifte er, du och Gregor, och lite hur situationen ser ut från början och förflyttar oss framåt i tiden.
Okay.
Och sen kommer in på den 30 januari. Så att jag föreslår att du själv berättar först om längre tillbaka, som sagt, den här bakgrundsbilden så att säga.
Okay. Mm. Jag träffade Gregor i 98 i december. Jag jobbade på samma företag som han jobbade. Gregor var väldigt uppmärksam, fantastisk på att bekräfta mig som person och som kvinna och som mamma. Och på många sätt en helt fantastisk man under första tiden av vårt äktenskap.
Cecilia och Gregors förhållande fungerade inledningsvis bra. Men Cecilia märker så småningom att Gregor har andra, mindre attraktiva sidor.
Han hade en tendens att vara ganska nedlåtande mellanåt också, men... Det var ingenting som jag tyckte var något som jag tog illa vid mig på det viset i början av relationen. Kontrollerande, absolut, från början också. Han ville gärna ha kontroll över vad vi var, vad vi gjorde. Men det såg jag inte heller som någon problem i början av vår relation.
I början av 2000-talet blir Gregor sparkad från sitt jobb inom hemelektronikbranschen. Samarbetsproblem med chefer och medarbetare, heter det. Och i samband med detta blir han hemma under en 5-månaders period. Och här börjar Gregor konsumera mer och mer alkohol.
Det var väl först då som jag såg att hans alkoholintag var större än normalt. Men ändå under en ganska hanterbar del utav det. Det var inte så att han var onykter varje dag, men han drack varje dag. Och han sökte en hel del jobb som han inte fick på grund av att han hade då en del relationsproblem som han inte kunde få
bra meriter från sina tidigare arbetsgivare. Ironiskt sett så fick han jobb på Systembolaget.
Cecilia uppger hur Gregors alkoholkonsumtion nu blir värre och värre. Och delar av Cecilias redogörelse för hur hennes och Gregors äktenskap tätt sig stöds även av Cecilias barn. Gregor började till slut dricka alkohol i så stor utsträckning han kunde för att samtidigt kunna sköta sitt arbete, och han var alltid berusad på helgerna. Detta tar hårt på Cecilia, som berättar hur hennes livssituation förvärras.
Jag kan ärlighetens namn säga att jag var ganska sliten under den här perioden. Det var ganska mäckigt att ha en alkoholiserad man, 3 barn, dessutom jobba då som han gjorde och komma in nytt på ett arbete. Och tyvärr så blev han också väldigt kontrollerande i den här situationen också. Han kunde sitta utanför mitt arbete och bevaka mig när jag gick på lunch, vem jag gick på lunch med, hur lång tid det tog för mig att komma hem, vem jag träffade, vem jag pratade med. Han kunde ringa till mig på jobbet och kolla så att jag var inkopplad i telefonen. Och var jag inte inkopplad så skulle jag berätta vad jag hade gjort under den här perioden och vem jag hade pratat med.
Cecilia berättar hur Gregor blir mer och mer kontrollerande mot henne. Han vill ha full koll på vad hon gör på både arbete och fritid, och misstar bland annat den vänskapsrelation hon har på sitt arbete med att hon är otrogen. Han börjar regelmässigt kalla henne för kränkande saker. De börjar då prata om en eventuell skilsmässa. Men Cecilia är fast beslutsam om att inte skilja sig, för barnens skull. De kommer istället överens om att Gregor ska sluta dricka, vilket han lovar att göra. Det blir bättre, men efter ett tag tar han upp drickandet igen.
Jag älskade den här mannen. Jag älskar honom fortfarande för personen han är. Han har många goda sidor tyvärr, så hans beteende gjorde att jag kom nog att avsky hans handlingar mot mig och även då mot barnen. Gregor började dricka ännu mer vid den här tiden. Och dessutom så började han ge sig på ett sätt som inte var okej.
Deras äldsta son var tidigare med om en ganska omfattande olycka. Och efter det menar Cecilia att Gregor börjar favorisera honom. Samtidigt som han börjar trakassera deras yngsta son. Verbalt oftast, men ibland också fysiskt.
Jag försökte prata med Gregor om de här elaka kommentarerna och det han gjorde mot, men han tyckte att är det ingen, om inte jag kan säga det, vem ska då säga det till honom? Men jag kan inte se att man gör det till sina barn, och jag kan inte se att man gör det till någon annan människa heller.
Hon menar också att Gregor var en duktig manipulatör och att han lyckades få Cecilias egna föräldrar att vända sig emot henne. Han baktalar även Cecilias föräldrar inför deras egna barn.
Det här gjorde också att han förde över den här åsikten till barnen. Där barnen hade ungefär samma åsikt som han. Att mormor och morfar var personer som man inte skulle umgås med. Och det är ju därför under alla dessa år som jag aldrig har känt att jag kan, eller har kunnat vända mig till dem och be om hjälp. För Gregor talade om för mig så fort jag ifrågasatte någonting under de här åren att, bara så du vet det, att ingen i din familj kommer att vilja ha med dig att göra om du lämnar mig.
Mm.
För han hade ju fått en bekräftelse tidigare att det var på hans sida han stod. Det här accelererade ju såklart i hans drickande. När han kunde säga till mig när jag skulle gå till jobbet att vem ska du knulla med idag? Ska du se ut sån? Du ser ut som en hora. Det var vardagsord som jag fick leva med under den här perioden. Och varför jag stod ut? Jag hade lovat honom att jag skulle stå ut. Vi hade 3 barn som levde i en relation eller en situation där i synnerhet var rädd för att vara ensam med sin egen pappa. Och är man rädd för sin egen pappa och blir lämnad i ett hem där han säger till mig när jag går till jobbet att ska du lämna mig ensam med honom idag? Och då hade jag inte så mycket mer att välja på än var kvar.
Jag förstår. Jag tänkte, jag har inga fler frågor till när det gäller bakgrunden, utan tänk i så fall om man går in på den här dagen den 30 januari, om vi förflyttar oss fram dit. Om du själv berättar vad det var som... Ja, berätta om den dagen helt enkelt.
Vi rör oss nu in på dagen då Gregor avlider, lördagen den 30 januari 2016.
Den var som alla andra dagar när jag var ledig en helg och var hemma.
Cecilia berättar hur hon vaknar upp som vilken helgdag som helst och går ut med hunden. Hon och Gregor brukar också ta en promenad innan frukost, men denna dag regnar det så Cecilia börjar byta sängkläder istället. Gregor ropar då plötsligt att han blöder näsblod, vilket Cecilia hjälper honom med. Hon tillägger att hon då har de kläder på sig, som senare på kvällen kommer hittas blodiga i en påse i deras soptunna. Cecilia berättar också att Gregor ofta är full och ramlar och slår sig. Vid ett tillfälle veckan innan ramlade han då de rensade i förrådet. Och hon säger att han då började blöda från huvudet och att det kan ha stängt ner de kläder hon hade på sig då. Utöver den händelsen så hade han tidigare slagit huvudet i tvättställningen och där hängde den jacka som senare hittas blodig i soptunnan. Han har även ramlat och slagit sig en gång då han skulle möta deras dotter vid tågstationen och att Cecilia då fått komma och leda honom hem. För han har även då varit berusad. Han har också sågat sig med en cirkelsåg och då Cecilia plåstrade om honom hade hon på sig de byxor som senare hittas i soptunnan. Men den här lördagen, efter att Cecilia hjälpt Gregor med sitt näsblod, så tar de bilen ut i skogen för att gå på en promenad. Cecilia uppger att Gregor redan här började bli full. Att han hade börjat dricka tidigt på morgonen och tog även några öl i bilen på vägen dit. Men när de kommer hem igen äter de lunch tillsammans med barnen. Vid lunchen diskuterades middagen och man bestämde att man skulle grilla på kvällen. Deras äldsta son skulle ta sig till Lund med sin longboard och köpa kött till hamburgarna. Till lunchen drack Gregor öl och vin och blir mer och mer påverkad. Men tillsammans går de senare ut och påbörjar lite trädgårdsarbete.
Och då så säger jag så här, gå in och lägg dig istället. Nej, sa han, jag vill inte ligga inne. Jag ligger i förrådet där han hade en säng som han brukade vila på om det inte var fint väder ute. Han hade ett täcke och kudde som han brukade lägga sig helt enkelt där ute. För att få vara i fred många gånger. Så när jag har hjälpt honom med den här stammen och kommer till förrådet så står han vid bänken med den här gröna bensindunken. Och så sa jag det till, klarar du dig? Tror jag sa till honom eller något sånt där, normal konversation. Han bara, ja det är ingen fara. Nej, för då går jag ut och tvättar klart bilen. Så att jag går ut och tvättar klart bilen och när jag gör det och kommer tillbaks till förrådet så ligger han i den här gröna sängen med täcke och kudde på sig. Och han hade också varit inne tror jag i huset och hämtat något glas med dricka, för det stod ett glas på diskbänken. Vad det var i glaset vet jag inte, men jag antog ju att det var någon form av dricka. Och jag plockar i ordning tvättgrejerna. Jag går in i huset och så frågar jag, ska du cykla eller vad har du tänkt göra till Lund? Nej, jag tar långbåden, säger han då. Och inne i förrådet eller inne i huset så tror jag frågade några gånger, när ska du dra? Klockan började bli ganska mycket och för att han skulle hinna in till Lund och hinna handla. Och så visste jag alltid att när han var inne i Lund så ville han gå någon runda. Och för att inte klockan skulle bli allt för sent så var han ju tvungen att ge sig iväg snart. Och har frågat honom ungefär 3-4 gånger så tror jag nog att jag lät lite sträng på rösten. Absolut. Får man till svar efter tredje gången att snart, så tror jag nog att jag sa att nu får du nog liksom ge dig iväg.
Och deras äldsta son kommer senare i förhör berätta att han tyckte att Cecilia var något irriterad på rösten då hon frågade hur och när han skulle ta sig till Lund.
Hon var lite irriterad på rösten, så har du sagt där. Kan det... Är det någonting som du kan utveckla i så fall? Vad du menar med det?
Varför det kan inställa eller det kan ställa?
Ja.
Jag tror jag fick känslan att hon var lite uppjagad. Mm. Och jag finnade den.
Vad säger hon då?
Att inte det där så sticker snart.
Okej. Och jag vet att det är en svår fråga. Särskilt så här långt tid efteråt. Men vet du ungefär hur lång tid innan du åker och stänger av datorn det som hon säger till dig det här sista gången och du uppfattar henne som det här på rösten?
Nej.
Vid 16:30 åker äldsta sonen iväg med sin långbord till Lund. Hans två yngre syskon stannar kvar hemma och Cecilia säger till dem att hon ska ut med hunden ett tag. Men hon hinner inte långt då något fångar hennes uppmärksamhet.
Någonting fångade mig i den här kattluckan i vårat förrådsdörr helt enkelt. Och öppna dörren helt enkelt till förrådet. Och får nog en chock tror jag, för det är rök i det här förrådet. Och Gregor, jag vet inte om jag ser Gregor, men jag ser i alla fall att täcket är bortdraget och han har inga byxor på sig, det är det enda jag tänker på. Och tar på hans ben och tycker att det är så konstigt att han har klätt av sig sina byxor. Och inser att om det, jag kan inte svara på om det är lågor eller om det är glöd eller vad det är. Men det är någonting som ryker fruktansvärt mycket. Och förkolnat eller glöd eller vad det är. Jag kan inte svara riktigt på vad det är. Men någonting brinner ju där inne uppenbart i alla fall. Jag har ingen mobiltelefon på mig utan jag rusar in i huset och hämtar den. Den ligger på, normalt sett så brukar den ligga på tvättstugebänken. Om den låg där den dagen kan jag inte svara på. Men telefonen får jag ju tag i alla fall. Och ringer 112. Skriker hysteriskt, det har vi väl hört det här samtalet tror jag också.
SOS 112, vad intressant.
Klockan 16:53 ringer Cecilia till 112 och uppger att det brinner i deras förråd och att hennes man befinner sig där inne.
Min man har skadat sig, det brinner och han har skadat sig.
Brinner det?
Ja,
vad är det som brinner?
Han brinner!
Är det han som brinner?
Ja. Han är skadad!
Ja. Ja. Har du, är han ensam där eller kan du hjälpa honom att släcka? Mm.
Nej, men jag kan inte släcka brandsläckan där inne!
Jaha, ja. Men vad gör han? Är han utomhus nu då?
Nej, han är inne i förrådet!
Han är inne i förrådet?
Ja.
Ja, och det brinner där inne i förrådet där han är.
Eller?
Han sa att det var kläderna som brann. Och är han inne i branden nu eller är han utomhus?
Han brinner!
Ja.
Brinner det inne i huset eller?
Brinner det inne i förrådet, sa du, inne i huset? Så det är huset som brinner?
Nej, det brinner! Åh, min dotter!
Han sa om det, du måste typa om till pannan. Tugg över i ett uppgörda, typa om det. Jag stannar kvar hela tiden, Annie.
Ja, jättebra, tack.
Jag skickar för länge.
Du har lyssnat på del 1 om yxmordet på Gregor. I del 2 hör vi mer från Cecilia, som verkar ha levt ett tufft liv tillsammans med Gregor. Men när åklagaren ställer henne mot väggen angående hennes hanterande av familjens ekonomi verkar det som att ett motiv till varför Gregor miste livet växer fram.
Men rent ekonomiskt ser det ju ut som att pengarna är slut 30 januari.
Ja, men eftersom jag då skulle få de här pengarna av Gregor så kände jag ju inte det som att det var någon akut kris.
Men förutom dem menar jag, så var pengarna slut.
Nej, men det visste jag väl. Det var ju
där. Mitt namn är Nils Bergman, ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.